Nåd vare med er och frid från Gud, vår far och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. O Herre Jesus, öppna du mitt öga och låt mig se dig i din smärtas skrud. Ty Herre, ännu fattar jag så föga utav din kärlek till din köpta brud. Kära Jesus, visa oss din kärlek så att vi lär oss älska dig och älska varandra. Amen. Den andra söndagen i fastan har temat den kämpande tron. Texten som vi idag ska stanna inför från Lukas evangeliet 7 kapitel om synderskan i fariseens hus kunde vi också beskriva med orden en förlåten synderskas kärlek. Vi börjar med att begrunda texten och ska sen avsluta med lite slutsatser eller summering. Det är bara Lukas som återger den här berättelsen. Det finns liknande berättelser hos de andra evangelisterna. Men Lukas är ensam om att presentera den här pärlan bland de evangeliska berättelserna om Jesu verksamhet och hans undervisning. Den här berättelsen är rent av så central att vi citerar den i vår syndabekännelse. Som synderskan ett föredöme i kärlek. Vi nämner henne nu i faste tid i vår syndabekännelse. Vi ber att vi ska kunna begråta mina synder som synderskan. Och av hjärtat älska så som hon älskar. Vi vet inte tidpunkten när det här hände. Lukas har placerat in det här ungefär i mitten av berättelserna om Jesu verksamhet. Och Lukas skriver ju faktiskt i början av sitt evangelium att han har tagit reda på allt och vill i ordningsföljd berätta vad Jesus gjorde och lärde. Nu är det så att de här andra berättelserna som finns hos Johannes i det 12 kapitlet och i Matteus evangeliet i kapitel 26 och 14, de behandlar händelser som sker strax före Jesu lidande, bara några få dagar före påsk. Och de avviker också från den här ganska starkt. Men även om vi inte nu ska gå in på de här andra eller försöka klargöra relationerna mellan de här olika berättelserna, det får vi göra någon annan gång, så ska vi ägna bara några få ord åt de här andra berättelserna också. Johannes berättar om att Jesus var i Betania 6 dagar före påsk. Och där hade man ordnat en måltid för honom och där var Maria, syster till Lazarus som hade uppväxt från de döda, en huvudperson. För där kom hon och utgöt den dyrbara oljan och smorde Jesu fötter. Där kritiseras hon av Judas Iskariot som säger, det här ska ha räckt långt när det gäller att dela ut gåvor av de fattiga. Och Jesus säger, hon har gjort det här som förberedelse för min begravning. I Matteus och Markus, som är väldigt lika varandra, talas det om att Jesus låg till bords i Simon den spetelskes hus. Det var också strax före påsk. Där sägs det att kvinnan smorde Jesu huvud och inte som Johannes säger hans fötter. Det finns också några andra detaljer som skiljer dem åt. Och det kan mycket väl hända att det inte alls är samma berättelse utan att det här har upprepats. Det har hänt vid flera tillfällen. Vi kan slå fast att den här berättelsen som Lukas förmedlar är en annan händelse än den som Johannes, Matteus och Markus berättar om. Och därmed koncentrerar vi oss nu på Lukas berättelse. Låt oss försöka föreställa oss hur det såg ut i det här huset där Jesus gick in till måltid hos fariseerna. Gästerna låg, det har vi nog hört om säkert, man låg mot divaner, mot liksom höga kuddar, så att, eller egentligen halvlåg, så man hade fötterna utåt, och man hade ordnat de här platserna så att de var som ett U. Betjäningspersonalen kunde komma in emellan gästerna och duka för dem vid deras huvudända. Hedersgästen låg närmast värden. Sandalerna hade man lämnat vid dörren, så man låg barfota vid måltiden. Idag tror jag inte att någon av oss skulle gå in till ett främmande hus där man har en fin måltid och beblanda oss med gästerna vid måltiden. Det brukar man nog göra då och då på bröllop, golfstandard eller något liknande som man brukar säga. Men det här var nog mer än så. Det här var en märklig, mycket märklig situation att en synderska, en prostituerad, gick in. Annars så hade de här måltidsvärdarna knappast någonting emot att folk kom in och tittade, för de fick ju bevittna den rikedom och den gästfrihet som värden hade att erbjuda. Men nu var det speciella här att Jesus, att det var kommit en synderska in. Vi ska strax komma och fundera lite mer på det här. Men vem var den här farisén? Varför gick Jesus in till en farisé? Det framstår tydligt att den här farisén inte var någon lärjunge till Jesus. Han bemötte honom utan respekt. Han till och med tänkte väldigt illa om honom, den här mannen. Om han skulle vara en profet, vad är han för en profet? Om han skulle vara en profet, då skulle han veta vad det där är för kvinna. Så någon lärjunge till Jesus var han inte. Man kan gissa att han ville sätta Jesus på prov eller utmana honom. Nu hade det alltså en synderska, en prostituerad kvinna som kom in. Vi kan tycka att det var ganska burdust att en sån kvinna kommer in och lägger sig nära Jesus vid hans fötter. Och hon gjorde åtminstone tre saker som inte var normalt, eller som hon inte borde ha gjort enligt den tidens etikett. För det första, att hon kom in bland männen, hon som var en prostituerad kvinna. För det andra, att hon öppnade sitt hår, det som hon torkade Jesu fötter med. En anständig kvinna skulle ha håret uppsatt i närvaro av andra. Det var inte så som det är i muslimska världen idag, att man måste ha täckt sitt hår. Men det lär ha varit på det sättet att en man kunde till och med begära skilsmässa om en kvinna, om hans hustru öppnade sitt hår och ledde svalla fritt ute bland folk. Det ansågs oanständigt. Och sen det tredje, hon rörde offentligt vid en man. Hon tvättade Jesu fötter med sina tårar och torkade dem med sitt hår innan hon gjöt balsam över fötterna. Och så tänkte då farisén föraktfullt, han kan ju inte vara någon profet, han som inte vet vad det här är för en kvinna. Han borde ju kunna genomskåda människor som han inte alls har träffat. Men fastän farisén inte kände Jesus, så kände Jesus farisén. Han visste vad han tänkte. Och så ställer han honom på prov istället för att farisén ställer Jesus på prov. Han gör en jämförelse mellan två män som vardera står i skuld till en penning utlånade. Den ena var skyldig 500 denarer, det är närmare 2 årslöner på den tiden. Ingen små liten summa. Den andra var skyldig 50 denarer, inemot ett par månadslöner. De här båda fick efterkänt sina skulder. Och nu frågar Jesus farisén, vem av de här båda älskade sin välgörare mest? Och farisén är lite så där, nå ja, jag antar nu att det var den här som fick mest efterkänkt. Lite sådär översittaraktigt. Nu ska vi notera att på arameiska så var synd och skuld samma ord. Det betyder att Jesus här direkt visar att de här två personerna hade olika stora synder så som människor såg dem. Fariseerna gjorde inte anspråk på att vara syndfria, men de menar att de har små synder jämfört med de där andra. I synnerhet jämfört med en prostituerad. Enligt Jesus får den självrättfärdige fariseen alltså, som är förebildad av den här som hade en liten skuld, han får samma skuld efterskänkt. Han blir syndfri eller skuldfri på samma sätt som den här som hade den stora skulden. Men för kvinnan var förlåtelsen mycket dyrbarare än för fariseen. Det här är en skarp tillrättavisning av den här farisén. Jesus jämför hans underlåtelsesynder med den kärleksgärning han som kvinnan hade visat. Och nu kan vi notera vilka underlåtenhetssynder den här farisén hade gjort. Jo, Jesus säger, han hade inte låtit tvätta Jesu fötter när han kom. Det hörde till en värld på den tiden. Han hade inte hälsat honom på ett ordentligt sätt med visa högaktning genom att ge honom en kindkyss eller omfamna honom som det hörde till. I synnerhet när man kallar en uppmärkt man till hedersgäst vid en måltid. Och han hade inte smort hans huvud med olja. Han borde ha hällt några droppar olja på hans huvud. Det gjorde han inte. Sammantaget så kan man säga att Simon, han vanärade sin gäst. Och nu tillrättavisar Jesus honom skarpt för det här. Och så visar han hur kvinnan istället hade handlat. När världen inte hade bevärdigat sig att låta tvätta Jesu fötter, så tvättar kvinnan hans fötter med sina tårar. Och när världen inte har hälsat honom med en hälsningskyss, så har denna kvinna inte upphört att kyssa hans fötter. När världen inte hade smort Jesus med oljedroppar i hans huvud, så smorde kvinnan hans fötter med en hel flaska balsam, dyrbar heter. Sen kommer Jesus till det viktigaste. Han förklarar att kvinnans synder är förlåtna. Hon har redan tidigare blivit medveten om det. För hennes kärleksgärning är följden av förlåtelse. Hon visste vem Jesus var. Hon grät vid hans fötter. Det var kontrasten mellan hennes syndaliv och Jesu renhet som fick henne att gråta. Och det är alltså inte så att hon först gör allt det här för att Jesus ska förbarma sig över henne och förlåta henne, ta sig an henne. Nej, hon älskade honom för att hon hade lärt känna honom. Hon hade lärt känna hans kärlek, och nu ville hon bevisa honom sin kärlek genom det hon gjorde. Men hur var det då med förlåtelsen av Simons synder? Det var tydligt att han inte var medveten om det. Därför behövde han ingen förlåtelse, och därför älskade han inte. Eller det heter, han älskade lite. Visst var det lite kärlek det också att bjuda honom på mat. Men han gjorde det tydligt att han bjöd Jesus till måltid av andra orsaker än av kärlek till honom och hans verksamhet. Slutligen säger Jesus till kvinnan, dina synder är förlåtna. De som var närvarande förstod inte hur han kunde förlåta synden. Vem är han som kan förlåta synden? Strax före dagens text har Lukas berättat om hur Jesus vittnade om Johannes döparen. Johannes hade predikat omvändelse och döpt alla som kom till honom, också tullindrivare. Men det står där, fariseerna ville inte låta döpa sig av honom. De förkastade Guds plan för dem. Johannes hade visat på Jesus som Guds lam, alltså offerlammet, genom vilket syndarna försonades i det gamla förbundet. För fariseerna var syndoffren bara en yttre formsak. Det hade inget att göra med verklig sorg över synden. Det skulle uppfyllas, det som var sagt i Mose lag, till punkt och pricka. Men de hade inte förstått varför Gud måste sända sin son som syndoffer för människorna. Och nu en tillämpning av det här. Jesus uppmanade Simon att se på kvinnan. Av hennes kärlekshandling borde Simon se att hon var en kristen. Hennes gärningar vittnade om trons goda frukter. Men Simon såg henne som en synderska. Inför människors ögon var det hennes syndiga liv som vittnade. Men när man såg närmare på hennes handlingar måste man se frukterna av hennes tro. Det var hennes handlande som inför åskådarna visade henne tron på hennes frälsare. Men Simon borde också se på sig själv och sina egna synder. Vi vet inte hur det var sen. Kanske han ångrade sig och började följa Jesus, men det står inget om det. Och vi vet ju att det var ytterst få av de här lärda som följde Jesus. Men det behöver vi inte spekulera i, vad han gjorde efter det här. Låt oss istället rikta blickarna mot oss själva. Låt oss fråga oss var och en, älskar du Jesus? Varför gör du det här? Hur visar du din kärlek? Vi har inte möjlighet att visa vår kärlek till Jesus på samma sätt som den här kvinnan, för han är inte här ibland oss. Så vi kan inte varken gråta vid hans fötter eller smörja dem med balsam. Men vi vet att det finns massor av människor runt omkring oss som vi kan visa kärlek mot. Och Jesus ska säga på den yttersta dagen, det som ni har gjort mot en av dessa minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Låt oss ta lärdom av kvinnan i texten, som inte såg något för dyrbart att ge åt Jesus. Framförallt behöver vi lära oss vem vi ska vända oss till när vi ser vår synd. Vi ska söka upp Jesus. Vi ska lyssna till honom. Det hade kvinnan säkert redan gjort, för hon kände hans förlåtelse. Det som hon nu gjorde var att denna förlåtelse verkade kärlek i hjärtat, så att hon gjorde en kärlekstjänst för honom och offrade dyrbar smörjelseolja för honom. Den romersk-katolska kyrkan använder det här bibelstället som ett bevis för sin tes att vår rättfärdiggörelse inför Gud består i tron som fullkomnas i kärlek. Man menar att kvinnan fick syndernas förlåtelse för att hon älskade Jesus och visade det så tydligt. Men då har man läst dåligt, för det står ju att hon visar mycket kärlek därför att hon har fått mycket förlåtet. Först kommer Guds nåd och förlåtelse, sen vår tro och trons frukt. Det är inte på grund av vår tro och förtjänst som Gud förlåter, utan det har Gud gjort långt före oss. I vår berättelse finns två olika syndare. Den ena, farisén Simon, visste inte om sin synd och behövde ingen förlåtelse. Den andra, den ökända synderskan som inte nämns i namn, var smärtsamt medveten om alla sina många synder, som inför världen också framstod som mycket allvarligare än fariséns synd. Hon var fylld av tacksamhet och glädje och kärlek för att hon fått allt förlåtet. Båda två hade synd och skuld. Den ena hade utåt sett mera skuld och den andra hade utåt sett lite skuld. Den som människorna tyckte var en stor syndare hade visst blodröda synder och en väldig skuld. Men båda fick sina synder förlåtna. Den som efterskänkte skulderna eller förlät syndarna var den Gud som älskade världen så mycket att han sände sin egen son till oss för att bli en av oss. För att bli frestad i allt. För att bära straffet för våra synder i sin kropp. Genom tortyr och yttersta lidande, ända till korset. Där utstod han Guds brännheta vrede i vårt ställe. Där led han för fariséns synder. Där led han för dina synder. Där led han för mina synder. Där led han för synderskans synder. Där befriade han oss från det helvetes straff som vi själva borde ha lidit. Det här gjorde han för hela världen. Glädjebudet om att skulden är betald och att världen nu står som rättfärdig inför Gud predikas i evangeliet som en allmänt gällande amnesti. Det sägs så tydligt i en av de gamla sångerna ur Engelkes sånger. Himlarnas kung, varför blir du här slagen? Du som ej brutit ett endaste bud. Vi som beständigt har brutit mot lagen, rättfärdiggjorda nu blir inför Gud. Saliga byte som Herren oss bjuder, frihet istället för straff vill han ge. Frälsningens budskap kring jorden nu ljuder, världen i Kristus sin frihet får se. I vår berättelse var det bara en som förstod innebörden i det som Jesus undervisade om. Det var den kvinna som inför människor var dömd, men som genom sitt handlande visade kärlek. Så är det fortfarande. Två människor hör ordet. Den ena tar emot det med glädje. Den andra bryr sig inte om det och föraktar det. Båda är lika ovärdiga att ta emot förlåtelsen. Båda är föremål för Guds kallelse. Men den som föraktar det som Jesus har gjort går evigt förlorad på grund av sin otro. Jesus avslutar med att förkunna kvinnans rättfärdiggörelse inför Gud. Gå i frid. Din tro har frälst dig. Inför Gud gäller inga gärningar som vi själva presterar. Det var inte kvinnans kärlekshandlingar som frälste henne. Det var tron på honom som var hennes frälsare, som gav henne frid. Samma frid får jag förkunna för dig idag. Samma frid på grund av det som Jesus har gjort för hela världen och därmed för dig och mig. Gå i frid, min vän, för dina synder är förlåtna. Amen. Lovad vare du Gud och välsignad evighet som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.